Fjärilarnas podcast avsnitt 37. Hej och välkommen tillbaka. Jag heter Ludmilla och jag är läkare och KBT-terapeut och har arbetat intensivt med suicidprevention på många sätt under många år efter att min egen dotter Linnea tog sitt liv. Det var länge sedan ett nytt avsnitt kom ut och det har sina orsaker. Den här podden driver jag helt ideellt. Det betyder alltså att jag betalar pengar för att ha plattformen och jag får inga intäkter. Syftet med podden är att sprida information och jag vet att det är många, både professionella som arbetar med psykisk ohälsa, personer med självmordstankar och anhöriga till personer som har tagit sina liv som uppskattar att lyssna på berättelserna, att de gör skillnad. Men det som krävs för att det ska bli ett avsnitt är dels att jag ska ha tid och dels att det finns personer som vill berätta sin historia. Så om du också kan tänka dig att dela din historia så jag är tacksam över att få hedra minnet av den du saknar. Idag kommer jag att berätta om Mats genom hans mamma Gudruns ord. Mats 1960 till 2021. Jag ska nu backa tillbaka livet lite. Jag tror att det här kommer kännas bra att få nämna några ljuspunkter från vår son Mats liv. Det här är min berättelse om dig, Mats. Jag börjar med att nämna hur vi träffades, din pappa och jag. Både jag och min kusin Ingela hade nyligen gjort slut med våra pojkvänner och Ingela sa att vi måste hitta på något som vi skulle komma ur det deppiga tillståndet vi var i. Ingela kunde dansa så bra så hon föreslog att vi skulle gå till Rondo på Liseberg, dans för mogen ungdom. Själv hade jag bara dansat tidigare på min systers bröllop så det här var både spännande och nervöst. Jag blev uppbjuden av en trevlig kille och han dansade så bra. Jag såg på honom och såg vad han tänkte. Vad gör hon här? Våra föräldrar hade sagt att vi absolut inte fick åka med i någon bil och att vi hela tiden skulle ha sällskap av varandra. Men det löftet bröt vi den kvällen. Ingela träffade sin blivande man och jag träffade min man, din pappa. Den 4 januari 1960 vigdes vi och den 5 oktober kom du, älskade barn. Så älskad du var, Mats. Ett A-barn, sa alla människor. Du var en snäll baby som sov på nätterna och åt ordentligt. Du hade redan då en stark egen vilja. Vem som helst fick inte ta upp dig i famnen. När du var 3 år förlorade jag min mamma och du din mormor som du var så glad i. 1965 förolyckades din morbror, 23 år gammal. Han var som din andra pappa kan man säga. 1969 dog din morfar. Vad ledsen du var. Morfar var din bästa kamrat. 1971 dog moster Berit, 34 år, som du inte träffade så mycket eftersom hon bodde i USA. Men det var många dödsfall under kort tid. Du fick dina syskon 1962 till 1964 och 1970 när din lillebror skulle födas. Då började molnen hopa sig på himlen. Jag låg på förlossningen och vi skulle få vårt fjärde barn. Eva, min syster, din moster, som hade varit vid din sida hela tiden, satt samtidigt och vakade för sitt enda barn som var 4 år gammal och döende i cancer. Hur mådde du i allt detta? Ingen vet, bara att du var så ledsen. Det fanns ingen sorgebearbetning på den tiden och man pratade aldrig med barn om döden. Vad tänkte du? Visst märkte jag att du var ledsen och inbunden. Du började krångla med maten och höll hårt om mig nattetid. Där finns stora samvetskval hos mig om jag bara hade vetat hur jag skulle kunna hjälpa dig. Vi gjorde så gott vi kunde men vi förmådde inte mer. Den stora familjen krävde mycket tid. En lärare i barnavårdskunskap sa till mig att får ett barn kärlek det första året så skulle det klara sig många år och det fick bli min tröst. Åren gick. Du började lekskola, den tidens förskola. Du gick också i kyrklig verksamhet och sen började du i riktiga skolan. En lärare sa att några barn var stygga mot dig. Ordet mobbing fanns inte då. En dag kom du hem utan din nya fina hemstickade tröja. För att något barn hade grävt ner den, sa du. Du var mest rädd för att jag skulle bli arg för att tröjan var borta. Vi lämnade Göteborg och flyttade ut på landet. Men du spelade inte fotboll och kom inte in bland dina klasskamrater. Du åkte skidor och orienterade istället. En dag när jag var på en ny matematikkurs för föräldrar sa rektorn: jag vet någon som kan vara stolt här idag. Jag hade ingen aning om att du, Mats, hade tagit emot ett pris om ett kommunmästerskap på skidor. Och från den dagen blev du accepterad. Såklart jag blev stolt. Vi skulle överta din pappas barndomshem. Då sa du till mig: mamma, om vi ska flytta så gör det innan Anders lillebror börjar skolan så att han slipper byta och bli mobbad. Du hade fått vara med om mer än vad vi föräldrar hade anat. Din lärare berättade det senare för mig. Du var ett offer för mobbing och du slöt dig inom dig själv. Sen hände det bra saker. Gymnasietiden gick bra och dina lärare berömde dig. Du fortsatte att idrotta, gick byggnadslinjen och började sen arbeta. Men sen kom du in på fel väg och fick fel kamrater. Det blev ett festliv och dans var du helt otrolig på. Du blev populär bland de kamrater som hade valt fel väg. Och kanske kände du för första gången dig bekräftad bland dina kamrater. Efter ett tag arbetade du i Stockholm med äldre arbetskamrater som festade på kvällarna. Det blev inte bra och vi var besvikna. Vi hade våra gränser, men du lyssnade inte på oss utan klarade dig själv, sa du. Inte trodde vi att du så snart skulle vara beroende. Jag och din moster åkte runt överallt och sökte hjälp. Många fasansfulla år skulle du och vi få vara med om. Till sist skickade jag orosbrev till olika myndigheter med vädjan om hjälp för dig. Kyrkan var den enda som svarade och tog kontakt med dig för att erbjuda hjälp. Du hade då bestämt dig, leva eller gå under. Du åkte till nämndemansgården och efter tiden där så blev du fri från kung, alkohol, djävulen i flaskan. Psykologerna på nämndemansgården berömde dig. De sa att du skulle klara att bli nykter och det gjorde du. Vilken seger! Alla berömde dig. Du fick så många fina vänner och vi städade och gjorde fint i ditt hus tills du kom hem. Sen erbjöd vi dig att äta med oss om du ville och det tackade du ja till. Och du var också jagade med din pappa. Och det här pågick ungefär 1,5 år. Du hade 2 döttrar som du älskade så mycket. Men under tiden du var beroende av alkohol var du inte alltid en närvarande pappa. Det betydde inte att du inte älskade dina flickor. Därom talar de bilder man ser på er tillsammans. Kärleken till dina barn hade du, men förmådde inte att förvalta den rätt. Du var nu fri från de flesta plågorna, men firman du arbetade på gick i konkurs. Du hade mycket värk i kroppen och kunde inte arbeta. Du skulle operera axlar och rygg och vem anställer en sjuk människa? Du blev därför utförsäkrad och fick motvilligt ta dig till kommunen och be om försörjningsstöd. Det var så kränkande, tyckte du. Nu började du söka sjukpension och de vände ut och in på alla dina konton som var tomma. Och efter sista gången du var där så bestämde du dig för att göra samhället en tjänst och försvinna. Det kom ytterligare en sak som gjorde dig ledsen och arg. Vi fick veta av misstag att din pappa var adopterad och det hade hållits hemligt i alla år. Du och självklart vi andra också kände att vi var svikna. Vi kände oss lurade. Det var en svår tid för oss alla. Inget blev detsamma i familjen längre och jag vet att du hade svårt med detta. Det är ju rena vansinnet att hålla en sån sak hemligt. Som det ställer till det. Den 20 maj 2021 var din kamp över. Dagen som från en solig dag blev svart på en minut. Jag satt och tittade på tv och såg en man komma cyklandes förbi. Eftersom jag var ensam tyckte jag det var lite kusligt så jag ropade och frågade vem han sökte. Jag fick inget svar och tänkte att det var nog inget farligt. Men efter en liten stund får jag se en polisbil och nu blev jag ordentligt rädd. Jag tänkte att nu jagar de mannen jag har sett. Det ringde på min dörr och utanför står en kvinnlig och en manlig polis. Vi är från polisen, säger de. Ja, vad har hänt? Och utan att fundera säger jag, är det Mats? De nickar och jag ber dem komma in. De sätter sig i soffan och berättar vad som har hänt. Mats hade hängt sig. Min reaktion uteblev. Det blev bara ett svart moln i hjärnan. Jag minns inte deras frågor. Jag minns inte vilka människor som strömmade till. Jag kan än idag inte redogöra för det. Bristerna i de insatser som jag tidigare nämnt gör så ont. Jag tänker att om Mats hade fått sin pension så kanske han hade funnits här idag. Jag kan verkligen föreställa mig förnedringen att behöva gå till socialen och be om sitt levebröd när man har betalat skatt i hela sitt liv. Med tanke på alla orosbrev som ingen mer än kyrkan svarade på så funderar jag på varför man lägger ut så mycket pengar på behandling och inte har någon uppföljning på hur personen har det med bostad och arbete. Jag anser att det finns många brister i hanteringen med dig, Mats. Din läkare på vårdcentralen lyssnade inte. Arbetsförmedlingen gjorde inget bra jobb för dig. Försäkringskassan ska vi inte tala om. Jag anser att de är stor skuld till att du, Mats, inte finns med oss längre. På Mats minnesplats fanns det ljus och blommor en lång tid efter begravningen. Vännernas barn skrev gripande tack och avskedsord. Och bland alla andra kort så fanns det ett kort där det stod så här. Mats, du har fört en lång och hård kamp mot ett samhälle i ekonomisk kramp. Ett samhälle med oförmåga att dig nå. Där vi svek och till slut lät dig gå. Vila i frid. Från Lena, en del av samhället. När jag blickar tillbaka på mitt sorgliga liv så är det viktigt att komma ihåg att det finns mycket glädje också. Sorg och glädje vandrar tillsammans. Jag har bearbetat min sorg med att hjälpa andra. När min systers son, 4 år gammal, dog i cancer så tackade jag till att börja arbeta på barnonkologen. Nu skulle jag få vara med om en förändring i vården och detta var mina barn så stolta över. Mats, du var så glad för det. Men det smärtar att inte kunna hjälpa sitt egna barn. Det får vi leva med. Och den enda trösten är nu att du har fått frid. Men alldeles för tidigt och onödigt. På grund av att vi andra inte kunde hjälpa dig mer. Många är de böcker som jag har plöjt igenom som handlar om sorg. Jag fastnade för ett citat från Göran Larssons bok Man blir människa igen. Man påminns ständigt om sin litenhet som människa, sin maktlöshet som förälder, sin otillräcklighet och sin brustenhet. I vågor sköljer det genom kropp och själ hur bräckligt livet är och hur bräcklig vår skenbara styrka är. Det finns många misslyckanden som förälder. En del av dem har vi fått lära oss att stå ut med. Andra kan vi skratta åt, men det här. Vad gör vi med det här? Och vad kommer det här att göra med oss? Det här citatet har verkligen hjälpt mig. Det återstår bara ett par saker. Och det är att få göra upp med det som orsakar Mats svåra beslut med att ta sitt liv. Sorgen finns där. Och jag plockar fram den då och då. Mats finns där och hans flickor kommer alltid ge mig bra känslor. Jag kan också mitt i all sorg känna stor tacksamhet för den fina barndomen som du fick upp med uppväxten på Nissaråsen, vårt kära Bullerbyn. Så fina grannar vi hade, snälla barn och en otrolig sammanhållning. Alla hjälpte varandra och såg till att allt var bra för alla barnen. Alla våra resor tillsammans ger också en viss tacksamhet för livet med dig, älskade barn. Ja, Nu får vi leva med det här svåra. Aldrig får vi svar på vad du tänkte när du hängde dig. Skuldkänslorna härjar i hjärnan. Jag vill veta, men får nöja mig med att du har fått frid och slipper att kämpa med myndigheterna längre. Andra tillkortakommanden tror jag att du vill att vi ska lämna och försöka leva så normalt som möjligt. Jag trycker på alla brister som finns i vården för de svaga människorna. Från din mamma, Gudrun. Tack Gudrun för att du har delat historien om din son Mats som kämpade så hårt under större delen av sitt liv. Det är verkligen sorgligt att personer som Mats faller igenom trots det trygga välfärdssystem som vi tror att vi har. 2022 dog 1569 personer i självmord i Sverige. Och 10 av dem var under 15 år. Jämför det med 220 personer som dog i trafiken samma år och 70 personer som drunknade. Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. Varje år uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syftet att prata och öka kunskapen om att förebygga självmord, suicid. På många ställen i landet anordnas det ljuständningsceremonier till minne av de som har dött i självmord. Det brukar vara en vacker och stämningsfull träff. På Suicide Zeros hemsida kan du se var de olika ljuständningarna finns. Och det finns också andra organisationer som uppmärksammar suicidpreventiva dagen med träffar, föreläsningar och annat. SPES och NASP är några exempel. Så hjälp till du också och sprid information om självmord. Ökad kunskap, det är det som kan förändra siffrorna. Sprid gärna också informationen om Fjärilarnas podcast som berättar historierna om de som helt onödigt har tagit sina liv. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ta hand om dig.